Johannes evangeliets sjunde kapitel ifrån vers 37. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Han skrek, står det. Om någon törstar så kommer han till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Där står ordet doxa so. Och när man talar om Guds härlighet och doxa och kabod, så handlar det egentligen om vem han är. Guds manifesterade sanning, om man så säger. Tycker jag är underbart. Så när vi får se Jesus och förstår vem Jesus är, så säger Romarbrevet att till och med vi blir förhärligade. Om ni förstår mig rätt. Det är ju inte vi som blir förhärligade, men han blir förhärligad i oss. Vi får se och förstå vem han är. Och då kommer också kraften dit. Nu var det här lövhyddagstidens stora dag. Den dagen då prästerna skulle gå ner och hämta vatten ur Siloadammen i guldkärl. Så skulle man gå upp på tempelberget i ceremoni och alla följde. Och så sjöng man och dansade och så hällde man ut vattnet. I tacksamhet för att Gud hade varit med Israels barn under hela ökenvandringen. Men man såg också genom det här, om man tittar framåt mot en profetisk tid, när Messias, som man väntade på, skulle komma och uppenbara sig, när frälsningen skulle bli en verklighet för Israel. Då, mitt i detta, står Messias där och ropar, här är jag! Och det var så här att alla var ju kallade till att träda fram inför Herrens ansikte 3 gånger om året. Och det här var en sån helg när man skulle gå upp och presentera sitt ansikte och se på templet. Är ni med? Man skulle se på templet. Därför är det väldigt profetiskt det här när Jesus står där. Som är det verkliga tabernaklet, som är templet. Och säger, tro på mig. Tro på mig. Eller tro in i mig egentligen. Eis på grekiska. En rörelse in emot centrum om något. Här står sanningens tempel och ropar. Han kunde inte hålla sig Jesus, utan han for upp och ropa. Och vi ska se vad profetiskt det är. För det står i Jesaja 12 att Sions invånare ska ropa. Kan ni gissa vilken sång man sjöng under den här proceduren med vattnet och det? Ja, det är så profetiskt. Judarna, de gör mycket som är så profetiskt. Men man såg ändå inte sanningen och förstod. För ni vet, det står ju att de har ett täckelse för sina ögon. Så att man inte förstår vem Messias är. Och det här täckelset håller ju på och ramlar av dem. En efter en idag. Det är ju många, många tusen judar som får genom drömmar faktiskt. Och andra saker uppleva att Jesus är Messias. En spännande tid. För det är ju det sista folkslaget som är liksom lovade en väckelse innan Messias själv kommer och sätter sina fötter på Oljeberget. Jesaja 12 ska vi läsa. Jesaja 12 och 1 till och med 5. På den dagen eller tiden ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte, till Herren. Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren och åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna hans, att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare. Ja, Jesus, han var väl den enda här som egentligen bildligt talat bodde i det andliga Sion på den här tiden. Är ni med? Han ropade av fröjd. Allt vad han orkade. Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Det var vad man sjöng på den här tiden. Visst är det fantastiskt? Alltså att man missar Jesus som antagligen föddes, hör nu vad jag säger, på lövhyddohögtidens första dag, frambärs vid templet på den åttonde dagen, omskars inom judarnas lag på samma dag som det här händer. Den profetiska bilden säger i alla fall så. Och man fick se Jesus, och när Jesus uppenbarar sig i hans födelse, så var det, om det handlar om glädje. Glädje er frälsare född i Betlehem. Man var ute med flockarna, det innebär att små lamm också var med. Och de klarar inte kyla, så det var inte vid jul, det var vid lövedögtid. Vers 1 talar om en tid då Gud ska ge barmhärtighet och låta vreden vända tillbaka. Det här är så konstigt ord. Han ska vända tillbaka genom att döma sig själv. Det är inte det vanliga ordet som används för barmhärtighet. Här står det nacham. Annars används racham. Här betyder att Gud ska uttömma sin vrede genom att straffa sig själv. Gjorde han det? Ja, han lät straffet drabba honom. Nacham, han slog herden. Vilken underbar bild. Herren var vred, men din vrede har upphört. Varför? Jo, han slog honom. Nu tröstar du mig. Det finns ett kors med. Ett underbart kors. Jag tycker det här korset blir bara starkare och starkare. Vad han har gjort för oss. Vilken seger! Han har uttömt sin egen vrede. Och därför är det tomt på vrede. Därför blir det ingen fällande dom. Står det för någon som tillhör Kristus Jesus. Det har korset sett till. Ett underbart kors. Här står det en annan hemlighet, tror jag. Det står att det står Herren, Herren två gånger här. Ja, det är ju intressant. För i psalm 110, vers 1, så säger Herren till min Herre, sätt dig här på min högra sida. Här har du Fadern och Sonen. Herren sa det till min Herre, sätt dig här på min högra sida. Här har du Herren, Herren är min lovsång och min styrka och min kraft. Fadern och Sonen. Fadern på hebreiska är Av. Vet du vad det betyder? Den som grundlägger ett familjenamn. Son på hebreiska heter Ben. Men ni visste det kanske. Ben. Och det betyder uppbyggaren av ett familjenamn. Fadern och Sonen handlar om ett hus. Och i Efesierbrevet 1 talar om Guds eviga rådslut. Han vill samla allt som finns i himlen och på jorden under ett enda huvud. Den planen ändrar aldrig Gud. Så vill du bli en bibelläsare med förstånd, så använd den nyckeln och lås upp alla bibelställen. För Gud verkar, står det, bara genom den planen. Och du ska få se hur väl det stämmer i alla liknelser. Gud vill ha Jesus på tronen. Och han vill ha ett folk under ett huvud. Som växer samman, står, säger Petrus, till ett heligt tempel i Herren. Vi är stenar. Han är huvudet. Han har samlat oss här. Råder ingen tvekan om det. Visst är det underbart? Och här har du ju alltså hela evangeliet. Gud slog Herren, vers 4 och 5. Låt alla folk över hela jorden få veta vad han har gjort. Ja, vad hade han gjort? Han hade straffat sig själv. Korset. Och Paulus, när han var ute och kom till Korint och skulle predika evangelium för dem, han ville inte veta av någonting annat än Jesu Kristi kors. Han visste att skulle vi få se några förvandlade liv under det huvudet här, så duger det inte något annat. Det gick inte att komma med några mänskliga system. Att du kan använda Jesus för din rikedom, eller ta nu emot Jesus och ordnar allt. Nej, han kom och predikade korset. För det fanns ingen, alltså ska Kristi kraft verka, så står det i Efesierbrevet 1:9-10, så är det bara genom den planen. Så går vi utanför det flödet, så står vi där torra som fnöske. Då måste vi in igen. Och det är det han talar Paulus till Timoteus om. Timoteus hade råkat illa ut. Han var väl i Efesos antagligen. Och han hade förlorat kraften. Och Paulus, han vill uppmuntra honom och säga, du måste komma tillbaka igen. För du fattar väl att utanför anden så finns det ju liksom ingen tomhet utan fullhet. Ställ dig i flödet igen, Timoteus. Charisma. Tänd eld på din nådegåva, eller låt din nådegåva flöda. Vi pratar ju mycket om nådegåvor, och visst ska vi göra det, för Gud använder oss i våra nådegåvor. Men det här ordet när han talar till Timoteus, det handlar om ett utflöde av nåd. Det står charis som är nåd, och så står det ma, och det betyder utflöde av nåd. Så Timoteus, han hade ställt sig och vid sidan av denna plan att få in alla under ett huvud. Då står det i vers 6. Var glada för han bor i er, står det faktiskt i hebreiskan där. Eller kan det betyda lika gärna? Det vet vi att det gör. Kristus i er. Härlighetens hopp, säger Paulus Kolosserbrevet. Och då för härlighet? Jo, för här inne manifesterar sig Gud för dig och mig och visar vem han är. Jag glömmer aldrig när jag börjar förstå att han hjälper oss att läsa Bibeln. Det var ju, ni vet, jag kom ju från en missbruksbakgrund och jag blev frälst. Och jag fick, utan att ens liksom söka anden på det här sättet, så kom anden. Det liksom bara tjong, sa det bara en dag. Så kom den heliga anden. Men jag märkte att jag började läsa Bibeln på ett helt nytt sätt. Jag har märkt att det inte är jag. Det här kunde inte jag lista ut själv. Vet ni varför? Jo, därför att under det här huvudet så har Gud kallat olika tjänster. Och in under det huvudet verkar det du är kallad till börja flöda. Visst är det fantastiskt? Gud bygger en kropp av stenar, och står du under flödet så växer allesammans in i det du och jag är kallade till. Det finns ingen likformighet. Så därför är vi välkomna allihop. Vi har alla någonting som behövs i Kristi kropp. Och vi är så, det står att i Efesierbrevet står det att alla de här delarna och lemmarna behövs för att det här templet ska byggas upp. En har en dröm, står det. En har fått en psalm eller en sång. Och så sitter någon där nere och tycker att det här jag fick i natt, jag drömde det här, det är väl ingen märkvärdigt. Nej, men berätta du det. Så ska du få se att i samlingen sitter det någon som har varit vaken hela natten. Och inte kan betala hyra nästa månad. Och så kommer det ett budskap som du trodde att det här var ju löjligt att berätta. Många gånger har man inte förstått att Gud arbetar genom enkla människor. När vi hade sopputdelningen i Gilead, vi var ju en enkel bönegrupp som här, det var från alla möjliga håll. Svenska kyrkan, Frälsningsarmén, name it. Vi samlades på vardagarna och bad till Gud. Undervisning hade vi. Och Gud började tala till oss i våra hjärtan att vi ska göra något mer. Det är dags att göra något mer. Och vi kände ju för de här svaga människorna. Och då var det faktiskt, om jag så säger, den svagaste kärlet kommer med ett profetiskt budskap. Jo, ni förstår att jag såg er koka soppa och dela ut här till de svaga. Vi visste ju redan vad vi hade i våra hjärtan. Och vi hade bett Gud att leda in oss. Då använder han det svagaste lilla lämmen som kommer och bara bekräftar det. Och det blev sopputdelning och det blev många frälsta. Och man bara gjorde vad Gud sa. Det finns ingen som kan ta äran när man följer hans fotsteg. Visst är det härligt? Gud han kan. Och det är därför att han bor i oss. Det står här i Filipperbrevet, så står det också det här om nåd. Det står chairo eller chaira. Det kommer av nåd. Så den här glädjen, att glädja er i Herren. Gör er inga bekymmer, glädjer i Herren. Det handlar också om Jesaja 12. För han är ju fullheten. Så när vi börjar prisa honom i nåden, så kommer det någonting i oss som övergår våra förstånd. Vi bara vet det kommer att lösa sig nästa månad med räkningen. Jag vet inte varför, men någonting i mig säger. Mitt förstånd kan inte fatta det. Men någonting i mig, och han i dig, börjar manifestera sig och säga, det här kommer att gå bra, förstår du. Det här kommer att gå alldeles utmärkt. Det är Kristi frid. Kristi närvaro. Det är han som leder dig och mig genom alla smala passager som Elvor sa. För att återgå till den här processionen igen, man bar vatten och det här, och Jesus står och ser allt detta. Det var ju inte bara detta, man var ju tvingad att alla skulle gå in i templet. Den här högtiden var alla tvingade till glädje. Det är konstigt, va? Tvingad, så här försökte man vara glada, förstår ni. Man la på sig masker och man smilade fast man ville explodera invändigt. För han bodde ju inte där, så det var ju bara egentligen konstlad glädje. Så här sprang man omkring och hycklade i alla fall på många ställen. För här ska ni vara glada. Aj, aj, aj om ni inte är glada nu. Och någon farisé ser det. Glad farisé. Och det tvingade folk till jättestora offer. Det var ju inte bara det att det var ju den största offerhögtiden. Det var ju aldrig någonsin man offrade så mycket som under den här högtiden. Plus allt som folket då bar fram. Jag hörde en jättebra predikan av en äldre broder som heter Lance Lambert. Han kommer från Jerusalem. Och han sa så här. Har ni lagt märke till, sa han, hur många det är som tror att det levande vattnet, det liksom bara kommer i oss? Har jag faktiskt tänkt. Nej! Det kommer genom Jesus! Ja, visst är det sant? Det är han som bor i oss som ger anden. Så när han blir stor, då blir också flödet starkare. Har vi en stor Jesus i våra liv, då har vi också en stor smörjelse. Men vi blir också små själva. Är vi små själva, då kan en stor Gud bo i oss. Då kan han göra långt, långt mer än vad vi ens kan tänka eller bedja. Som Paulus säger, han har varit med om det några gånger. Kärlek. Idag är det mycket tal om kärlek. Och många gånger så vet man inte vad kärlek är. Är det vår kärlek Bibeln talar om? Eller är det Guds kärlek Bibeln talar om? Ja, det ena det ger det andra, men det måste vara rätt perspektiv. Bibeln talar om agape. Agape, kärlek. Agape är ett gammalt grekiskt ord. Agape betyder så här. Att underordna sig en konungs lagar och gränser. Vad väl det stämmer då, med ett annat bibelord i Johannes. Den som har mina bud och vaktar på dem, han är den som agape mig. Och vet vad Jesus lovar om du sköter den biten? Då säger han, då ska jag manifestera mig i dig. Då ska du få uppleva Jesus. Har ni inte sett vilken bild det är på Eden? Eden var en trädgård, Gan. Det betyder med uppsatta gränser. I det fanns Adam och Eva och två träd. Man skulle få välja om man ville leva av kärlek eller av egen kärlek. Man valde fel. Och därför gick man miste om härligheten från Gud. Romarbrevet 3:23. Härligheten från Gud, vad var det nu igen? Jo, det var ju hur Jesus verkligen var, är. Och jag tänkte innan jag gick upp här, så tänkte jag på Mose. Väl det stämmer med härligheten. För Mose, han växte ju upp i ett palats och han fick fina kläder och fin undervisning. Och sen tog han kallelsen sin egen hand och knallade iväg, och så dog det en vakt eller vad det nu var, va? Och Mose fick fara iväg ut i öknen. Han hade väl inte så fina kläder på sig, antar jag, där ute. En gammal stav gick han omkring med. Och sen får han möta härligheten från Gud. För jag tror nämligen det var Jesus han fick möta. Han fick se vem Jesus verkligen var. Och då händer det något förunderligt i våra liv. Då får vi också se vilka vi verkligen är. Och det finns ju en underbar bild på agapekärlek i Matteus 16. Och det här vill jag också få fram för er. För det finns ett missförstånd idag vem klippan är. Väldigt mycket. Nu ska jag klargöra det, för det handlar om agapekärlek. Om du slår upp Matteus 16 nu och är med. Kom ihåg den här tanken han har i Efesierbrevet 1 som du aldrig någonsin får ändra på. Då får vi rätt begrepp när vi tolkar alla skrifter. Det var ju tal om i Matteus 16, vem säger ni att jag är? Eller hur? Vem säger folket att jag är? Och då kommer anden över Petrus. Eller ska vi säga Simon. Anden kom över Simon. Och han utbrister, tror jag, med spontan glädje. Så du vet, man gör i anden. Och säger: du är Messias, den levande Gudens son. Han talar hebreiska, eller hur? Vad var fader och son? Jo, det var ju grundläggare och uppbyggare av ett familjenamn. Då säger sonen Messias: och jag säger dig, du är Petrus, sten, flyttbar sten. Ser ni den dubbla bilden? När du får se vem Jesus är, då blir också din identitet klar. Du slipper springa omkring, jag skriver Johannes 5. För fariserna stod där, de sprang omkring och jagade ära av varandra. Det stod doxa där. Vad var det där var? Hur någon är. Fariserna sprang omkring och hade idoler i den fariseiska skolorna. Och man såg upp till varandra. Om jag klappar dig på ryggen, broder, då dunkar du mig på ryggen. Om jag berömmer dig och ger dig ett namn, så ger du mig ett namn. Jesus, han var totalt lös ifrån detta. Han var den han var. Även när han hängde på korset, så visste Jesus vem han var. När spottloskorna yrde om honom, så visste Jesus vem han var. Och jag har aldrig i hela mitt liv förstått att det här kampen står när du ska komma in i din kallelse. När vi har rest i landet, Elvor och jag, då fattar inte vi vilka krafter som är ute efter att stoppa dig och din tjänst för Gud. Att börja jämföra du med den. Du är ju värdelös. Han är så vältalig, men du är ju, du känner igen det snacket. Det finns en mörk makt som vill att du ska söka ära av andra människor. Och inte den ära som kommer ifrån Gud. Det är Gud som ska säga till dig vem du är. Är du med? Och när den kallelsen har landat, och det är ju sonen själv i dig, när tyngden, härligheten från Gud har kommit in i det kärlet som Paulus talar om, då kan du sparka och spotta och fräsa på dig eller vad du vill. Du vet vem du är. Det säger han väl också, Paulus, va? Jag vet vem jag är. Jag vet. Vet du varför? Jo, därför att Jesus har talat om det för honom. Och den sonen gör fri på det sättet. Han blir fri. Och det är det handlar om här med fariséerna. De sprang och sökte ära. Och för några år sedan åkte alla till en berömd bibelskola, ni vet. Tusentals. Och sen blev de precis likadana. Man talar i tungor på samma sätt. Man använde sin mun på samma sätt. Man sa olika fraser i Bibeln på samma sätt. Sån är inte Gud. Han låter dig och mig få blomma ut genom den heliga ande så att du blir dig själv utan mask. Och när du är dig själv utan mask och träder in framför Herrens ansikte och skådar hans bild med dina hjärtans ögon nu, så kommer samma härlighet som du ser, som du upplever, kunna skjutas ut och bygga upp andra människor. De får se Jesus. Och får man se Jesus, då blir man uppbyggd. Fattar ni vad djävulen är ute efter idag? Att stjäla våra predikanter. Att döda andligt liv. Att slå ner Herrens härlighet så han inte blir uppenbara mitt ibland oss. För då har han lyckats med det han är ute efter, att församlingen inte ska byggas upp. Eller hur? Blir inte härligheten uppenbarad, blir heller inte kroppen uppenbarad. Då blir det slitningar. Det blir bit. Det blir gnäll. Men när härligheten får komma i centrum, då spelar det ingen roll varifrån vi kommer. Bara vi har samma härlighet i våra hjärtan. Vi kommer samman därför att vi har skådat samma härlighet. Vi har upplevt samma härlighet. Då kan ingen splittring i världen blåsa bort oss. Vi vet vem vi är. Vi vet vem vi tror på. Det är därför vi samlas. Vi kommer inte hit för att det ska bli väckelse. Vi kommer hit för att Jesus är här. Och jag tror det då det blir väckelse. När vi får upphöja sonen. Tack käre Jesus. Det står det. Kolosser. Ska vi ta en grej till här då. Romarbrevet 8:29. Där står det spännande ord. Det står om mycket om förutbestämmande. Jag tycker det är spännande. Förutbestämmande. Man har dividerat teologiskt om det här i hur många år som helst. Kalvinister och alfaroister. Men det grekiska ordet här för förutbestämma eller lära känna innan, kan du tänka dig att det står pro-ginosko? Det är det underbaraste ord jag kan tänka mig. Tänk att Gud hade en relation. Han kände dig innan du ens fanns till. Och då visste han också vad du skulle bli. Och så står nästa ord här. Då står det pro-orizo. Han har förutbestämt. Och det ordet betyder att sätta upp gränser före. Orizo är horisont eller gräns. Och så står det att så samverkar allt till det goda, står det. Det är det bästa, det goda, står det. Och vad är det? Jo, det är att du ska komma in under ett huvud. Och därför kan du möta både salt och surt. Men vänta du. När det har gått 15 år kanske. Jag trodde jag det här med Kalle. Sen det ordnar sig nog på 3 år eller något. Det tror man. Snälla du. Det kommer gå jättefort. Nu har det gått. Jag har varit frälst 89. Ja. Nu börjar det hända lite tycker jag. Varför malar han så sakta? Jo, därför att han vill göra ett verk som består. Han är inte ute efter den här tiden. Han är ute efter evighet. Han bygger på evighet. Och det spännande är att han gör inte det här bara för den här tiden. Han gör det för nästa också. Du och jag ska få regera med honom, står det, i evigheternas evigheter. Han har börjat den formen redan nu. Sen när han kommer, då vet man inte vad som händer. I Bibeln är det väldigt otydligt egentligen. Från och med Jesu tillkommelse bortåt, då får man lyfta på hatten i princip. För det finns så många teologier om detta. Men det man ser det är väl ungefär till när Jesus kommer. Och vet ni varför jag tror det inte står mer? Jo, det står för det är upp till honom resten. Han är ju centrum av tronen när det kommer till att bryta sigill. Då kommer det liksom hela universum koncentreras till ett lamm som sitter på tronen. Som har varit slaktat. Hela historien liksom bara... Han bryter sigillen. Det är ju en arvedel. Ja, det är en ny himmel och en ny jord, tror jag. Han berättar i slutet hur det ska gå. Nu vill jag tala om en profetisk dröm jag har haft. Som jag vet händer nu. Det var så här att vi var i Grekland. Var det? År 2000 tror jag det var. Och jag ser ett tåg. Ska starta. Och det är människor på det här tåget. En del känner jag. Man åker på röd jord. Det är ju mänsklighet, va. Som sån här afrikansk jord. Tåget sjunker ner. Upp kommer det mörkt vatten. Jag ser människor samlas runt en klippa. Man hade Jesus i centrum. Man vände sitt ansikte mot den här klippan. Så börjar man gå upp på klippan. Människorna som gick upp på klippan kom från alla håll. Märkligt, va? Frälsningsarmén, Svenska kyrkan, name it. De kom från alla håll. Så gick man upp på den här underbara, lysande klippan. Och vet ni vad som kommer sen? Så kommer en översvämning. Men den nådde inte upp till klippan. Upp till toppen av klippan. Utan folket som var där. De bestod när det här kom. Det är väl en underbar bild. För den församling som Gud bygger på denna klippa. Ska dödsrikets makt inte övervinna. Jag antar att det var dödsriket. Mörkt, otäckt vatten som såg väldigt hotande ut. Som försökte att tränga upp på den ljusa klippan. Nådde aldrig. Hans församling. Och jag hörde en melodi spelades. Ni vet, jag är inte så här haj på melodier. Men jag kom ihåg den här melodin. Sen var vi i en kyrka en gång och då spelades den här melodin spelades. Och jag var tvungen att fråga, hon är kantor, hon som spelar, hon nynnar melodin. Och jag kände, vad är det för melodi? Sa jag. Jo, sa hon, det vet du inte det. Nej, jag har hört melodin, sa jag, men jag vet inte vem det är. Nej, men det är ju Luthers, vår Gud är för oss en väldig borg. Och jag höll på att smälla av, förstår ni, jag kunde inte räkna ut det här själv. Nej, och jag började studera det här inför den här träffen, inför det här mötet, så såg jag, visst inte heller det, men det är ju hämtat från Psalm 46. Drömmen handlar ju om vattnet som var i uppror och allt det här. Vad händer i Mellanöstern? Havet och vågorna då. Det här kommer inte att sluta, vänner. Det kommer bara fortsätta. Men den församlingen som är byggd på klippan kommer att bestå. Havets och vågornas stån, och Jesus talar ju om havets och vågornas stån. Ordet som översatts med borg handlar också om klippa. Ordet är mittskav. Det betyder en ointaglig höjd, en klippa. Ett ointagligt fäste. Lutherna var ju reformator. Kanske en bild av det andra tåget är på väg emot någonstans. Jesus Kristus var med Guds folk i öknen. Det står i första Korintherbrevet 10 att alla drack ur en och samma klippa. Klippan försåg dem med allt de behövde. Det var ju alltså klippan, Guds son. Om du tar och går tillbaka till ökenvandringen och så studerar du de här händelserna med klippan, ni vet, som blivit slagen och så vidare, så ska du finna att det finns två ord. Det finns en profetisk bild med den här med klippan. Och det ena är alltså klippan där Moses skulle slå på vid Horeb. Det är Sur. Det betyder den lågt liggande klippan. Det handlar om Jesus Kristus uttömning, förnedring, död på Golgata. Det var den Mose skulle då liksom vara en förebild på, Gud som slog klippan. Men när Mose andra gången skulle, ja, nu vet jag att han gjorde fel, va? Men på hebreiska står det att han skulle tala till och om klippan. Det har nyckeln till den versen. Han skulle tala till och om. Vet du vad han skulle göra? Jo, han skulle predika Guds härlighet. För det är ju vem han är. Han skulle predika Guds härlighet för folket. Det står i andra Mosebok 17 och 6. Jag vill nämna det här bara kort. Jag ska stå framför dig på Horebs klippa och du ska slå. Där står ordet på hebreiska nakka. Nakka. Det kan lika gärna betyda straffa. För det används så också. Du ska stå och du ska vara en förebild på mig, fadern som slår sonen, med andra ord. Jag ska straffa klippan. Och Mose slog på klippan och utkom vattnet som folket fick dricka. Man fick sina behov fyllda. Jesus är ju fullhetens. Det står i Exodus 3:20. Där används straffdomen. Gud slog egyptierna med plågor. Där används samma ord. Naka, straffdom. Gud la straffdom på egyptierna. Jeremia 18:18 står det att Gud kan. Eller där talar man illa om varandra. Då står det där ordet. Man straffade varandra med tungan. Slog varandra med tungan. Straffade varandra med tungan. Jesaja 53:5. Ni kommer ihåg att Jesaja 12 talar om att Gud slår sig själv. Det är ganska märkligt. Men vem skulle annars klara av att ta det straffet? Gud slog Gud. Herren slog Herren. Han var genomborrad för våra överträders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet eller slaget var lagt på honom för att vi skulle få frid. Det betyder fullhet. Och genom hans sår är vi helade. Det måste ju alltså symbolisera samma vatten som flöt ur den sönderslagna klippan. Vattnet symboliserade frid eller shalom. Alltså shalom är så stort ord så det skulle vi hålla på ett bibelstudie bara om här. Man kan säga att det betyder Herren är min herde, mig skall intet fattas, kan man säga att det betyder. Det betyder oändligt mycket mer. Det kanske ni kan ta här någon gång i bibelstudion bara. Där. Shalom, det är underbart shalom. Vattnet, Guds fullhet. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Och det handlar ju om en tomhet. För fattas det med något, va? Då handlar det om tomhet. Och det står att hela världen är lagd under tomhetens välde. Och sen kommer han som är fullhetens välde. Han var full av nåd och sanning. Och hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Han täcker alla gropar. Våran vän Jesus Kristus. Och bara ett exempel på det här då. Första miraklet Gud gjorde. Eller Jesus då. De saknade vin i Kana. Jesus tog 6 stenkrukor. Vilket symboliserar människan. Och han förvandlade vatten till vin. Så att inget fattades. Och då står det. Här uppenbarade Herren första gången sin härlighet. Hur han är. Han älskar att fylla våra tomhet. Han älskar att fylla våra inre längtan med någonting. Med sig själv. Han älskar att bo i oss. I öknen, samma bild då som det här när han slog. Saknade man mat i öknen. Det hade ju Gud sett till att de hade lett dem ut någonstans. Där det absolut inte, ja, det gick ju inte ens att springa och köpa, tror jag. Ingen kunde fylla de behoven utan Jesus. Det var en pojke där som hade lite bröd och så lite fiskar och sånt. Men man var tvungen att träda upp inför Herrens ansikte och han bröt detta. Vad är brytningen en bild på? Gud straffar sig själv. Gud straffar sig själv och de fick hur mycket de ville. Och när de hade delat ut rubbet, då fanns det 12 korgar kvar. Alltså inte nog med att han fyllde alla människors behov. Ska ni predika pojkar så har ni 12 korgar fulla, bara ta. Behöver ni mer ska jag ge er ännu mer. Och det var ju lite av det här sen som hände när de kom i båten, vet ni. Då började han ju prata om det här underna bakom Jesus. Har ni inte fattat? Vem är då denne? Till och med stormen lyder honom. Ja, men har ni inte fattat någonting? Då började han prata om de här. Hur många korgar fulla blev det? Talar han lite sådär. Straffet var lagd på honom för att vi skulle få fri överflöd. Inte i pengar, lägg märke till det. Men i andligt liv och tjänst. Han är kallade till att, vi är kallade till att vara en välsignelse för andra människor. Allt utanför det är bara utopi. Då tar vi nästa klippare och den heter ju Sela. Sela. Nu kommer samma bild. Man var ute i ödemarken. Man hade varken mat eller vatten. Något saknades med andra ord. Som är motsats till Shalom. Fjärde Mosebok 20 och 6. Men Mose och Aaron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång. Föll ner på sina ansikten inför Gud och visade sig Herrens härlighet för dem. Och Herren talade till Mose och sa, ta staven och kalla samman menigheten, du och din bror Aaron. Och så kommer det här konstiga ordet, tala till klippan inför deras ögon. Och det kan lika gärna översättas om. Och jag tror att båda orden är rätt. För Paulus säger att jag predikar evangelium inför Guds ansikte. Det är den bilden. Så skaffar du fram vatten åt den. Och ni vet, så slog han då på den här klippan istället för att tala om klippan. Det var ju ett jättegrovt fel. För han var ju en förebild på allt. Men när jag såg detta, kommer ni ihåg nu vad slå var? Naka, straffa. Ni vet att Jesus Kristus, han är ju offrad en gång för alla för att bära allas synder. Eller hur? Han är straffad en gång för alla för att bära alla synder. Och han kommer att komma tillbaka för de som längtar efter frälsning, står det i Hebreerbrevet. Och så står det i Korinthierbrevet så här, att allt som hände i Israel fordon är en förebild till er, vänner, som har tidernas slut inför er. Eller hur? Första Korinthierbrevet 10. Nu lämnar jag det här till fri tolkning. Jag tror att det är som jag säger nu i alla fall. Ni får pröva det här. Han blev genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen, dömd, en gång, för alla. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Shalom. Jag måste fråga er. Finns det en lära som idag nästan till 100% gör det Mose gjorde? Jag måste fråga, finns det en annan Jesus som offras mer än en gång? Finns det en annan ande, ett annat vatten? Finns det en falsk frid? Kom ihåg nu att det står, allt som hände i Israel är en varning till er, till Guds folk, ni som har tidernas slut inpå er. Jag lämnar det här till en öppen tolkning. Jag tror det handlar om tåget som sjunker ner och Luthers sång. Och jag tror att Gud vill säga till oss, tillbaks till klippan. Tillbaks till Jesus. Och varna varenda en ni kan. För en annan Jesus, ett annat evangelium än den jag har hört och fått taget emot. Det var en annan konstig sak med vad Mose gjorde här också. Det står att, ni vet, här står det att han går in i uppenbarelsetältet. Han ser Guds härlighet. Han träder fram inför folket. Han talar. Men så säger Paulus att vi gör inte som Mose. Han som hade sett Guds härlighet, men sätter ett täckelse för sitt ansikte när han skulle tala till folket. Här har du den exakta bilden. Vad gör vi av ljuset vi får? Vågar vi tala det evangelium, den Jesus som du får tag i? När du är inför Herrens ansikte och Herren börjar uppenbara vem han verkligen är, sätter vi då täckelse för våra ansikten så att vi av rädsla för vad folk vill säga presenterar en annan Jesus? Är det någon av er som har studerat den gamla testamentliga bilden på vad laglöshet är? Ni vet, i ändens tid står det att laglösheten ska förökas och kärleken kallna. Det måste ju innebära att folk hoppar av från klippan, eller hur? Laglöshet på hebreiska är ett ord som har en rot i aven eller avon. Det betyder att ta Guds ord och vrida det så att det passar mig. Det var ju precis vad man gjorde vid guldkalven. Guld är alltid en bild på Gud. Man tog Guds ord och man vridde till en bild som man sa, detta är er Gud Israel. Laglöshet. Och sen sa man, den här vill vi följa. Och då samlar Gud alla leviter. Jag tycker det är ett underbart ord, för det betyder hjärta. Lev, hjärta. Då samlar han, är det många här är på Herrens sida. Och då kom alla som hade sett härligheten i hjärta. Leviterna. Här är vi vill vara med. Så blev det en skiljelinje. Jag tror vi är där, vännen. Det här är profetiskt alltså. Jag vet att Gud talar till oss. Det är profetiskt. Ni kommer att få se en skiljelinje gå. Vi måste stå på rätt sida. De som älskar Guds ord, de som älskar Jesus, de som har sett härligheten, som inte har täckelse, som inte gör om honom. Då står, säger Paulus, ni kommer att gå från härlighet till härlighet. Och vem är det som verkar där då? Jo, det gör anden. Vad gör anden då? Jo, han ska ju ta av mitt och förklara det för er. Vad är det då? Jo, han ska visa precis vem han är. När jag kom till Linnéhuset, jag brukar ta bild av mig själv faktiskt, för det gäller alla, då säger Herren så här: mitt älskade barn, jag ska låta dig se mig som jag är. Jag har redan bestämt över ditt liv vad du ska bli. Och vet du varför jag berättar det för? Det är för att det är sant för alla. Annars hade jag inte berättat. Det är sant för dig. För när du får se honom som han är, då kommer du in i din kallelse och du blir precis som du ska vara. Du kan inte bli någon annan än den Gud har bestämt. Du blir precis som han är. Och det är så roligt. Nej, förlåt, det var fel ord. Det är inte roligt. Det är skrämmande, ska jag säga istället. Och se, så fort det händer något nytt i någon kyrka, drrrt, säger det bara. Så är den full av hoppande människor. Och sen tröttnar man på livet med viftet och sången förresten, oändliga ramser. Och sen händer det något, då kommer en ny och startar en ny församling om hörnet. Och sen så tänk vilken lovsång, halleluja, det händer något där. Jaha, jag har sett det här i Göteborg, det har nog ni som har bott där också, va? Eller? Ja. Pang, så är det fullt där. Vad händer när stormen kommer? Älskade vänner, vad händer när stormen kommer? Jo, det är bara det som är byggt på klippan som består. Ingenting annat kan bestå. Hoppas ni har fått med i något. Det är min högsta önskan att det ska hända något också här inne. Det är därför vi står här. Att härligheten från Gud ska ha berört oss idag.